P1 Dokumentär. Miniserie.
Jag hade på ryggen, jag hade på armarna, jag hade på insidan av benet tryckmärken från hans fingertoppar efteråt.
Som barn springer han ut i skogen och räknar sina blåmärken, men bara när ingen ser. Han är rädd för sin pappa.
Han brukade ställa sig över mig. Då låg jag liksom på rygg. Han var ju helt blank.
Pojken med blåmärken vill ha hjälp men vågar inte berätta. Och ingen annan vuxen tycks reagera.
Det fanns så mycket tecken i mitt fall. Ingen gjorde någonting.
Du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie om barnen mitt i våldet med mig, Pernilla Wadebäck. Sista delen, pojken som räknade blåmärken.
Jag hatade ju när det ringde på dörren och man såg alla människor komma. Just doften av alkohol, liksom. Någons andedräkt, någon som skulle vara jättenära. Hon skulle pussa på en eller sådär, ha en i knät. Det var ju en sån här doft som man liksom kände sedan tidig ålder. Fast man förstod ju inte då.
I en villa i ett litet samhälle är det fest igen. Det är slutet av 90-talet. En liten pojke som vi kallar Emil, han vet att ju längre kvällen går, desto farligare kan det bli.
Jag minns en man som brukade jaga mig på festerna. Och när han fick tag i mig så höll han mig upp och ner och svingade mig fram och tillbaka, och det tyckte jag var jätteobehagligt.
Emil springer in på sitt rum. Han kryper upp i sängen och stirrar på tapetbården med röda rallybilar. Utanför fortsätter festandet.
Redlösa vuxna som inte kan liksom stå på benen överhuvudtaget.
Emil visar ett gulnat foto från när han var liten.
Och jag tittar in i kameran. Inte ett leende.
Han sitter vid ett bord. I bakgrunden hänger ballonger och serpentiner, och på vaxduken står en liten yoghurt och en vinflaska.
Så här var det. Alltså, jag har inga positiva minnen från min uppväxt. Det blir bara svart. Jag förstod ju inte att jag blev misshandlad eller att det var fel. Vad har man att jämföra med?
För barn som växer upp med våld i hemmet så är det en ständigt pågående stress. Att alltid gå på tå och inte veta när det smäller där hemma där man egentligen ska vara trygg. Hjärnan ställer in sig på att leva i en farlig miljö. Det kallas för toxisk stress. Och för barn får det här stora konsekvenser, dels på kort sikt men också längre fram i livet.
Jag har satt på högtalare här så att jag ska bara se.
Kerstin Almqvist är forskare och seniorprofessor i psykologi. I över 20 år har hon forskat kring hur barn påverkas av våld i hemmet. När hon började så var det här en icke-fråga, berättar hon. Man trodde knappt att barn påverkades.
Det var helt fokuserat på det som hände mellan de vuxna. Och barnen var helt osynliggjorda, vill jag nog påstå.
I slutet av 70-talet blev det kriminaliserat att aga sina barn. Men forskningen visar att det är minst lika skadligt för ett barn att se en nära anhörig bli utsatt för våld som att man själv blir utsatt. Men det ska komma att ta drygt 40 år innan man landar i en ny lag som ska freda barnen från allt våld i hemmet. 2021 infördes lagen om barnfridsbrott som även gör det straffbart att låta barn bevittna våld i en nära relation. Och för barn som ofta skuldbelägger sig själva och kanske inte förstår, så ger den nya lagen en tydlig signal, menar Kerstin Almqvist.
Nej, men det här var faktiskt fel, och det blir så viktigt när samhället griper in därför.
Otryggheten och rädslan den får stor påverkan på barnets vardag. Inlärningsförmågan och det sociala samspelet är ofta sämre hos de här barnen, vilket gör det tufft för dem under skoltiden, berättar hon.
Om man hela tiden är rädd så går man ju inte och tänker på hur ska jag fixa matteläxan, komma på fotbollsträning och såna här saker. Så vi ser ju också att de här barnen, de missar mycket både när det gäller skolutvecklingen och fritiden.
Och när de här barnen blir äldre löper de större risk än andra barn att hamna i missbruk, destruktivitet, psykisk ohälsa och att de själva tar till våld. Där är risken störst bland pojkar. Och även om inte alla barn får de här problemen när de växer upp så får många av dem svårt med relationer.
Och när man får en sån här tidig association till att närhet är farligt så är det något som drabbar dem hårt på många sätt.
Han brukade ställa sig över mig.
När Emil är liten och det är läggdags hemma i villan så kastar pappan in honom på rummet, berättar Emil. Ibland med sån fart att han brakar rakt in i sängen. Där blir han liggandes på golvet i sin pyjamas.
Då låg jag liksom på rygg och tittade upp på honom och han bara stod där och tittade ner. Han gjorde ingenting, han sa ingenting. Jag vet inte, men han njöt. Typ som att, vad ska du göra nu? Någon sån här makt av att ha den kontrollen liksom.
Pappan släcker taklampan och smäller igen dörren. Emil är rädd för sin pappa.
Jag stängde in mig på mitt rum och så ställde jag en stol. Försökte få stolsryggen under handtaget. Jag låg gömd under en madrass, kommer jag ihåg. Man lär sig efter ett tag liksom. Nu måste man dra sig undan.
Emils mamma, hon har sina egna knep för att komma undan.
Hon låser in sig på toaletten, hon låser in sig i tvättstugan i huset. Men han kommer efter och står och skruvar med en kniv liksom för att få upp dörren.
Emils mamma som älskar att dansa börjar dricka, inte bara när det är fest. Han brukar ställa en hink vid hennes säng och ett glas vatten och huvudvärkstabletter på sängbordet.
Man är mamma, man har barn, man är gift, ekonomiska skulder. Hur lätt är det att bara sticka? Men man såg i hennes ögon att hon var livrädd.
Emil berättar hur han hör bråk i köket. Det är gråt som övergår i hjärtskärande skrik.
Och sen klarade inte jag av att lyssna längre på det här skriket. Så då sprang jag in i köket och började slå pappa på ryggen med mina knytnävar. Och då släppte han och tog mig istället.
Emil ligger på golvet med sin pappa över sig. En stor, tung, vuxen kropp. Emil får knappt luft.
Han var ju helt blank. Man vill inte se någon man älskar bli misshandlad. Liksom. För att det gör mer ont. Alltså för mig var det värre än att vara där själv.
Som barn blir han en tyst kille som drar sig undan på sitt rum. Han lyssnar på sin stora idol, Amy Diamond, och drömmer om att göra egen musik. Så brukar han sitta vid skrivbordet och rita.
Mina teckningar, de hamnar liksom inte på kylskåpet när jag var liten, utan de hamnar på en blöt diskbänk liksom.
Emil har inga minnen av att de gör kul saker tillsammans i familjen. Hushållskassan räcker knappt för att köpa kläder. Men kylen är alltid välfylld med vin och spritflaskor. När andra familjer kör en klassiska fredagsmys med tacos så är hans fredagar redlösa vuxna som luktar konstigt. På skolfoton från mellanstadiet syns en fundersam kille med fräknar och luggen toppigt formad med frisyrgelé. Men Emil har svårt att hänga med i skolan, förutom på musiken och svenskan. När han går på mellanstadiet kan han inte ens klockan. Han vill inte lära sig, för han är rädd att göra fel.
När vi skulle läsa läxor, om man gjorde fel då, eller om man inte förstod, så blev ju han tokig. Det var ju, han blev ju vansinnig och sa ju det, upprepade ju att du inte fattar, att du är helt dum i huvudet. Men jag gick på tårna, jag visste att om jag gör fel, då kommer det bli konsekvenser. Och jag trodde att alla hade det så. Att alla liksom... För jag hade inget att jämföra med. Mamma gav örfilar väldigt tidigt. Men hon ångrade sig alltid. Och skulle då krama om och sådär. Jag tror hon hatade att vara mamma i den situationen som var. För hon var inte lycklig.
Emil börjar rymma hemifrån. Han har hittat en stig som leder in i skogen, ner för en brant sluttning.
Och längst där nere så fanns det en sten. Så jag samlade ju kraft där på den där stenen.
Emil sitter på stenen. Han brukar räkna sina blåmärken.
Jag hade på armarna, jag hade på insidan av benet, jag hade på ryggen. Och sen var det ju den när han höll ner den. Då fanns ju hans fingrar kvar runt handlederna för att han höll ju så hårt.
Ibland prasslar det till i skogen. Det är hans mamma.
Då knäcktes en kvist liksom bakom och så såg man hur hon försökte ta sig ner. Det blev vår plats typ.
Emil ska börja högstadiet. Och det är nu som hans historia kommer ta en ny vändning. Familjens hemlighet kan vara på väg att avslöjas. Och det börjar med ett rutinbesök.
Vi var hos sjuksystern på skolan. Och det var en så här vanlig, jag tror det var en så här vanlig koll bara. Och han var med. Och hon reagerade på att jag hade blåmärken och liksom... Så då gjorde hon ju det misstaget att hon frågade inför honom om det var någon vuxen som hade gjort det.
Emil han nekar och säger bestämt att det är ingen vuxen som har gjort det och hans pappa viftar bort det med skojbråk mellan kompisar. Kort efter besöket byter Emil skola. Men skolhälsovården fattar misstankar och på nya skolan kallas han på undersökning ensam utan sin pappa. Men skolsköterskan får inte titta. Emil han vägrar klä av sig. Och hemma berättar han stolt att han lyckats bevara familjens hemlighet.
Då fick jag ju ett helvete när jag kom hem. För att det var ju jättemisstänkt. Det hade väl varit bättre, tyckte mina föräldrar då, att jag skulle visa. Och sen skylla på skojbråk.
Men blåmärkena är inte det värsta. Det är känslan av att vara värdelös. Stressen av att gå på tå för att inte göra fel. Och när Emil närmar sig tonåren börjar han käfta emot.
Jag kunde spotta pappa i ansiktet. Jag kunde skrika att jag hoppas att du dör.
Emil hittar ingen riktig utväg. Ångesten växer och han börjar skada sig själv. Han börjar röka, rymmer hemifrån och försöker sova över hos kompisar.
Det blev jobbigare och jobbigare att vara hemma. Kaos liksom. Vi var i badrummet och jag var 13 år gammal. Och pappa slog till mig med knytnäven så jag drömde i kaklet.
Emils mamma försöker gå emellan. Pappa slänger in henne i sovrummet, berättar Emil.
Och efter det så blev han oxtokig.
Emil rusar ner på nedervåningen. Han har ont, gråter och har panik. Han hör ljudet från glassplitter från tavlor som åker i golvet där uppe. Det är sen kväll, men utanför huset lyser det upp efter en stund.
Och det blinkar blått.
Det är polisen.
Så de kom ju med blåljus för att pappa höll på att slå sönder hela huset. Det var en polis som försökte typ prata om någonting annat för att typ göra oss glada. Medan två poliser gick fram till trappan. pappan, och jag kommer ihåg att han var skallig, typ i 30-årsåldern, den här polisen. Och han tittar upp mot trappan och så flyger de upp för trappan.
Det blir stökigt när pappan grips och handbojas och leds ut. Emil sitter i ett rum med sin mamma som är full.
De stänger i alla fall dörren om oss. Och polisen åker. Vilket jag inte förstår riktigt med tanke på att mamma var så full. Men det är ju inget brott att vara full i hemmet.
Emil bäddar ner sin mamma i sängen och senare samma natt kommer pappan hem. Han har blivit släppt. Och det är Emil som får skulden för att han har provocerat sin pappa.
Just det här med när polisen kom. Redan där borde någon ha gått in. Och jag trodde att han skulle få något straff. Men det, jag åkte på ett förhör och sen så lades ju utredningen ner. Det fanns så mycket tecken i mitt fall. Ingen gjorde någonting.
Vardagen och festerna fortsätter. När fulla vuxna droppar in i hallen med klirrande systemet påsar så går Emil ut på balkongen. Han sätter en pall för dörren så att ingen ska kunna öppna. Där sjunker han ner på en stol, tar på hörlurar och tänder en cigg. Kanske är det honom det är fel på, tänker han, eftersom ingen verkar bry sig. En dag när Emil sticker hemifrån tar han inte stigen till stenen i skogen. Istället går han in mot centrum. Han strövar runt på stan den kvällen. En kvinna bjuder på en cigg och han börjar berätta. Det känns som en lättnad, en vuxen som lyssnar. Han orkar inte vara kvar i kaoset där hemma och han börjar berätta för fler vuxna, kompisars föräldrar, lärare. Och socialtjänsten kopplas in. Det beslutas att han ska placeras i familjehem. Först hamnar han en vecka i ett tillfälligt jourhem hos en kvinna som Emil redan har träffat.
Faktiskt sjuksystern som jag vägrade visa blåmärkena för. Och det är ju en helt fantastisk vecka. Vi bakar chokladbollar. Vi går promenader. De går runt och presenterar mig för alla i trakten. Lyssnar på musik med deras söner. Går och fotar jättemycket. Sitter på motorcykel och liksom...
Det är en spänd kille som dyker upp, berättar skolsystern som jag har varit i kontakt med. Han är bara där en vecka, men det finns flera foton från de här dagarna som hon har sparat. När Emil sitter på motorcykeln och ler in i kameran. Och när han leker med familjens två katter. Emil grubblade mycket över sin situation när han kom dit, berättar hon. Hon och Emil har fortfarande kontakt, mest via Facebook, men de planerar att ses. Det finns inga domar som pekar ut Emils pappa för misshandel. Men Emil blir omhändertagen som 13-åring och fram tills han blir myndig flyttar han runt mellan olika familjehem och HVB-hem över hela landet.
Nu spelar jag inte så ofta, men nu ska vi se.
Emil sitter med sin gitarr i soffan i sin lägenhet. Idag är han en bra bit över 20, men i perioder har han varit hemlös, men nu bor han i en tvåa med sin katt.
När jag bodde i fosterhem så fick jag liksom inga besök. Så musiken blev ju mitt, alltså jag fick uttrycka vad jag hade varit med om i musikform. Och då var det liksom ingen som krävde att jag skulle vara tyst.
Förutom musiken brukar han teckna, det är som en slags terapi. Det är mörka teckningar, hotfulla ögon, skuggansikten. Och på en teckning är det en liten pojke som springer. Han ser rädd ut.
Vad jag än har gjort så har det inte varit tillräckligt. att det bara är trams och att varför ska du hålla på med det där. Så konst betyder väldigt mycket för mig idag eftersom jag har liksom tagit tillbaka det för min egen skull.
Han har sedan länge brutit helt med sin familj. Uppväxten har gjort att han har svårt för relationer.
Jag är en orolig person. Jag är känslosam. Och jag är väldigt mycket på min vakt. Jag är misstänksam att någon vill mig illa.
Och han känner igen sig i mycket av det forskaren Kerstin Almqvist pekar ut som kan drabba barn som växer upp med våld i hemmet. Förutom det här med att själv bli våldsam eller bli missbrukare. Där tänker Emil aldrig hamna. Men självskadebeteende, depression, ångest och posttraumatisk stress har han själv upplevt. Och han får fortfarande flashbacks.
Då har jag ju drömt mardrömmar från min barndom. Och liksom att jag försöker täcka skrivbordet med filtar eller täcke och sådär. Och mamma är under då. Och så har jag den här bilden av att han kommer in i rummet och bara sliter bort filtarna och hur hon då skriker och jag håller tag om hans ben och släpas med ut ur mitt rum. Men jag släpper inte taget. Ja, men just den bilden har liksom, den känns så verklig på något sätt.
För Emil har sociala medier blivit en viktig hjälp. Där lägger han ut sin musik och sina teckningar och han har tusentals följare. Och många har varit med om liknande uppväxt. De stöttar varandra. Han kallar dem för sin nya familj.
Ciao, ciao.
Ibland sänder han live.
Nästa vecka så ska jag börja arbetsträna. Japp. Efter att ha varit sjukskriven på heltid i över 2 år så ska jag ha rutiner. Det blir intressant.
I en pappkartong i garderoben har han sparat kort och brev som hans följare har skickat.
Grattis på födelsedagen. Här är en teckning. Ja, alltså, bara en sån här grej. Du gör en mycket god gärning som berättar hur det varit. Keep up the good work. Från Madde. Ja, det är ju fantastiskt. För mig med sociala medier, det här att bli sedd, det är så att någon bara liksom tittar på en eller säger hej. Det kan ju vara skillnad mellan liv och död liksom, för någon som är verkligen deprimerad. Och jag har ju verkligen varit deprimerad och verkligen varit osynlig. Och längtat efter att bli accepterad och älskad. Det är nog det svåraste som vuxen att se. Hur man kan vända en liten pojke ryggen och inte ens fråga hur han mår.
En av Emils låtar som han skrivit handlar om relationen till sin mamma. Han känner sig kluven. Hon har gjort honom illa, säger han, men samtidigt har han förståelse för att hon själv inte mådde bra. Emil kan sakna och ha en riktig familj runt sig.
Vad vet jag? Jag hatar dig, jag älskar dig, jag föraktar dig, jag saknar dig, jag älskar dig, jag aktar mig, jag struntar i dig. Jag gråter för dig, jag längtar så, jag vill förstå. Jag hatar grovt, jag älskar stort. Jag står för mina val, men kommer jag någonsin bli neutral?
I nästa P1-dokumentär miniserie, de lever med prylar från golv till tak, om när samlandet blir sjukligt.
Det har nog inte synts på 15 år, det köksbordet. 15 år skulle jag säga, har vi inte använt köksbordet. Kommer de på hur det ser ut här så blir jag vräkt.
Du har hört sista delen om barnen mitt i våldet av mig, Pernilla Wadebäck. Producent på Sveriges Radio var Magnus Arvidsson. Ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson. Och dokumentären gjordes 2023 av Tredje Statsmakten Media.